Välkommen till Tyresöradion, 91,4 MHz. Jag heter Lena Hjelmerus och jag gör en del olika program. Men jag är läkare i botten och i många av mina program har en medicinsk eller lite social anstrykning. För 3 år sedan så satt jag precis samma datum som idag, som är den 5 november, tillsammans med en ung kvinna här i studion. Och vi gjorde det program som har blivit det av alla mina över 200 program som har haft mest lyssnare, nämligen ett program om hur det är att vara misshandlad och ta sig ur det. Och nu så har jag bett samma kvinna komma hit igen. Välkommen hit, Frida Walter.
Tack så mycket, roligt att vara här igen.
Ja, och det är himla roligt att se dig, för att det har hänt väldigt mycket med dig under de här åren, har jag förstått. Kanske vi ändå ska bara rekapitulera lite. Du var kär och gifte dig med en man.
Mm.
Och sen hamnade du i ett helvete.
Mm.
Fast inte riktigt på en gång.
Nej, som de allra flesta de här relationerna så sker det ju successivt.
Och ett problem med det är ju att då blir det liksom normalt.
Mm.
Att vara kontrollerad.
Ja, precis. Och i de allra flesta fall så börjar det med psykisk misshandel, manipulationer och aktiv nedbrytning. Så till slut blir det här destruktiva, vad ska man säga, normalt i en väldigt onormal situation.
Man anpassar sig till det.
Man anpassar sig.
Så du fortsatte vara gift med den här karen.
Mm.
Och sen så fick ni 2 barn.
Mm, stämmer bra.
Och sen började han bli våldsam.
Mm.
Och det här pågick ganska många år.
Vi levde ihop ungefär i 7 år.
Och det är en lång tid.
Ja, det är en lång tid. Och till slut så fick jag och barnen då komma till en kvinnojour. Eller vi har bott på 2 kvinnojourer.
Mm. Men ni flydde lite hals över huvud mitt i natten.
Ja, tidig morgon.
Tidig morgon.
Det var det.
Och när du och jag träffades då för 3 år sedan, då hade du lämnat ditt skyddade boende och flyttat hit till Tyresö. Och jag var så imponerad av att du ändå gick ut med namn och liksom vem du var.
Mm.
Men då hade du börjat med kickboxning.
Exakt. Ja, det här är ju många år sedan nu som den här relationen tog slut och som vi bodde på kvinnojour. Men jag minns när vi kom till den första kvinnojouren och jag såg alla de här barnskorna i hallen och kände att liksom, vad är det här? Bor folk här? Och hur länge då? Och då vet jag att det var en kvinna som, jag frågade henne, hur länge har du varit här? Och då sa hon till mig, jag har varit här i 3 veckor. Och då ringde jag till min mamma och sa, gud vet du, hon har varit här i 3 veckor, det är inte klokt. Då visste inte jag att jag skulle bo där i nästan 8 månader själv. Men där och då så fick jag en liten sån här, varför pratar vi inte om det här?
Nej.
Jag var ändå vuxen människa, hade aldrig hört talas om att det fanns. Alla de här kvinnorna som dagligen är på flykt i sitt eget land för att de inte kan bo hemma på grund av att det är farligt på olika sätt. Och jag skrev dagbok under den här tiden och skrev då att det här ska jag ut och föreläsa med. Så jag bestämde mig då på jouren. Ja, så att det blev en liten krokig väg. Mm. Men någonstans på vägen där så fann jag ändå, vad ska man säga, styrkan att bli stark i det svaga och hitta lyckan mitt i sorgen. Och jag tror mycket av det lärde jag mig i mina barn. För barn har ju en förmåga att acceptera på ett sätt som vi vuxna inte har. Men det är en lång process. Och det är en lång process efter också. Bearbetning och läkning och allt det till. Ja.
Ja, för det här att gå in med en förälskelse och sen upptäcka att det är motsatsen, helvetet. Och sen att den här långa kampen att ta sig ur den, det sätter ju spår.
Ja.
Men du har nu omvandlat det här då till ett kreativt arbete.
Och ja.
Då när vi träffades för 3 år sedan, då pratade vi en del om den här boken som du tänkte skriva. Men du har väntat lite med den.
Mm.
Och istället har du utbildat dig.
Mm. Idag har jag utbildat mig till forensisk undersköterska. Och jobbar dels extra på akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset. Och har ju märkt att det finns väldigt mycket likheter på ett sätt som, eller om jag säger så här, jag möter ju jättemycket misshandlade kvinnor på olika sätt. Men det som har slagit mig när jag jobbar på SÖS, det är att en målgrupp som vi inte möter där, och det är de här kvinnorna som jag föreläser för. Och jag har börjat lyfta det sexuella våldet väldigt mycket mer när jag föreläser, för att som en kvinna sa som jag pratar med, och jag ska säga att jag har frågat om lov att säga det här, att de flesta män som använder våld i en relation använder också det sexuella våldet, och många gånger vill de gärna ha sex efter, direkt efter en misshandel. Och de här kvinnorna som upplever det här vet ju också att det finns inget alternativ att säga nej, för det törs man inte. Och som den här kvinnan också sa, att ja, jag vill ju inte ha sex, men jag vet ju att han blir lugn efteråt. Så att i det här liksom destruktiva och övergreppen så har det liksom många kvinnor, även om det är ett övergrepp, så är det som en överlevnadsstrategi för stunden. De vet att det kommer ske, men att de inte ser det som en våldtäkt. För den frågan får jag ofta, vad är en våldtäkt?
Du, innan vi fortsätter, du nämnde ett ord här som vi kanske ska förklara. Du sa att du är forensisk undersköterska. Kan du förklara vad det är? För du är ingen vanlig undersköterska.
Nej, forensisk undersköterska, det är att man jobbar lite mer åt det rättsmedicinska hållet.
Du har en speciell utbildning för det här med att noggrant ta rätt på spår.
Ja. Topsa DNA och även hålla forensiska samtal med patienterna när de kommer in till oss.
Mm.
Så att det är ju ett samarbete med läkaren då.
Och läkarna på akutmottagningen, de får, vet du jag då, ibland skriva något som heter rättsintyg.
Ja,
där man måste väldigt noggrant dokumentera precis alla skador som finns inför en kommande polisutredning till exempel. Då.
Precis.
Mm. Mm. Men då är det, kan vi säga nu, din vardag att möta kvinnor som är svårt misshandlade.
Ja, alltså det har ju blivit det. Nu jobbar jag extra på SÖS. Och när jag inte jobbar där så jobbar jag ju med mina föreläsningar. Och nu är det coronatider.
Ja, så då blir du omplacerad.
Ja, lite så. Så att jag försöker ju möta de här kvinnorna. Dels många skriver till mig. Men sen har jag också en hel del företagsledare och allt vad det kan vara. Som känner oro för anställda. Hur ställer man frågan? Hur gör man? Så att nu har jag liksom benat ner min föreläsning till mer individanpassad och kommer också finnas mer som, vad ska man kalla det, konsult, och finns tillgänglig på det sättet också.
Ja, och nu när jag ringde för att få en intervju med dig, då var det ju också så att du var inplanerad för en stor föreläsning här i Tyresö i Bålmoradalens kyrka den 11 november, va?
Stämmer bra.
Om en vecka. Och i med coronaläget och de nya restriktionerna så blev den inställd.
Mm.
Men Frida, den var fulltecknad.
Den var fullbokad, och sist jag såg så hade jag 15 stycken som väntade på att få plats.
Mm. Ja. Så en väldigt, väldigt efterfrågad föreläsning.
Ja.
Och du har, de här tre åren har jag följt dig lite grann, och du har rest land och rike runt väldigt mycket upp i Dalarna.
Ja, eller inte jättemycket, men lite grann. Så att det är roligt. Det är många som frågar att jag jobbar bara i Stockholm, men jag jobbar ju mobilt. Nu är det ju corona, så nu får man ju tänka sig för. Men jag, alltså kunskap är ju Ja, oh. Och det var ju också det jag fick till mig. Första gången jag kom till en kvinnojour, och så sa kvinnan till mig att Frida, du måste ha kunskap. Och jag förstod inte alls vad hon menade då. Jag tyckte att jag behöver ju tröst liksom. Men idag säger jag samma sak. För att hamna i kapp med självkänsla, och så att man inte hamnar i något självskadebeteende. För det har jag också märkt en hel del på unga tjejer som är med om övergrepp, när de inte kanske är mottagliga för hjälp, att det kan gå över till självskadebeteende, både i form att skära sig eller att söka upp förövare för sexuellt våld, men också självmedicinering. Så att kunskapen är otroligt viktig. Men den tar ju tid.
Ja, det finns ingen quick fix i det här att bara lämna en man som slår en eller misshandlar en.
Tyvärr.
Du har också skrivit, inte nu en bok då, men en handbok.
Ja.
Kan du berätta lite om den?
Ja, jag började ju skriva. Tanken var att jag skulle ge ut den här första boken som jag nämnde för dig när vi träffade sist. Och den är klar. Men den, ja, den får ligga och mogna till sig. Men jag började fundera lite på vad hade jag velat ha när jag var som mest sårbar. Och då tänkte jag att nej, men varför inte göra en liten handbok? Förenklad, ganska förkortad. För att kvinnor som lever i destruktiva relationer eller på flykt eller vårdnadsprocesser eller vad det nu än är, man orkar inte med en massa kreativa förslag och lösningar. Och har du provat det här? Och de här kvinnorna har ju provat allt. Så då har jag skrivit en handbok som heter Nu går jag. Det är lite liksom staplat spetsinriktade tips, kanske man kan säga. Som man kan bära med sig.
Finns det något av de där tipsen som du känner att det här är viktigt att säga?
Ja, alltså ofta så fokuserar man ju på själva den här frigörelsen. Men man måste ju möjliggöra för en förändring. Och då kommer ju den här som i föreläsningen heter Varför går hon inte? Kvinnor går, det är fullt på jourerna. Det måste vara förankrat i magen att nu lämnar jag det här. För det kan kosta väldigt mycket. Det kan kosta ens hem. Det kanske jobb, allt. Så det krävs otroligt mycket mod.
Skyddad identitet. Ja. Barn som blir instängda på ett jourboende.
Precis.
Barn som aldrig kan vara med på några fotografier.
Nej, det är ju så. Så att det är väl det första, att man måste någonstans vara rätt i processen när man tar steget. Och se till att man har ett stabilt och tryggt nätverk. Och kanske ha en liten plan. Vart kan jag ta vägen?
Ja, jag tror att när vi pratade vid sist så berättade du lite grann om hur du hade letat för att hitta då lite olika kontakter. Du hade vänt dig till Alla kvinnors hus bland annat.
Stämmer bra.
Och därifrån fick du liksom tips om vad du kunde vända dig sen. Så att just det här, det är inte bara att springa ut genom dörren och med en unge i handen. Nej. Utan man måste ha tänkt igenom och planerat sin flykt.
Så är det. Ja, och sen någonting som oftast glöms bort, tycker jag, det är ju den här nyorienteringsfasen. Man brukar dela upp krisens faser i fyra delar. Och nyorienteringsfasen, det är ju lite den här tiden när man ska börja leva sitt så kallade goda liv, sitt egna liv. Och här i den här fasen så är det väldigt många kvinnor som faktiskt dippar. Man kanske har varit på flykt, levt på jour, gått igenom vårdnadsprocesser som är oftast väldigt, vad ska man säga, arbetsamma.
Ja, rättegång.
Ja, allt var det. Ja.
Polis.
Precis. Och sen när allt det här liksom lägger sig så ska man börja. Det är lite som att cykla på nytt. Mycket sådana här frågor. Vem är jag? Vad tycker jag är roligt? Kan man göra så här? Och det är svårt. Mm. Så att jag önskar att det fanns mer eftervård. Mm. Så att det liksom behövs i flera skeden. Mm. Liksom, inför och under. Och sen efter.
Mm. En samtalsgrupp eller någonting sånt. Ja. Mm.
Absolut. Ja. Ja.
Vi har ju här i Tyresö så har ju kommunen en särskild grupp inom sociala som handlar om våldsamma relationer. Och det har nog de flesta kommuner. Mm. Och där finns det då kanske kuratorer. Men det är ju sällan en sån grupp. Den är ju kanske mer praktiskt inriktad stöd. Mm. Att det här samtalsstödet som du pratar om, det kanske måste komma genom volontärorganisationer eller någonting sånt. Mm. Röda Korset har ju tidigare, nu vet inte jag riktigt hur det ser ut idag, men man har ju tidigare haft grupper för tortyroffer.
Mm.
Och det är möjligt att Röda Korset har någonting också nu för kvinnor som håller på att gå in i det vanliga livet, det goda livet igen.
Ja. Just det.
Att man kan alltid ringa runt och fråga. Mm.
Ja, och sen är det ju, här i kommunen har vi ju Tyres kvinnojour också.
Ja.
Och jag vet ju att många kvinnojour har ju mammagrupper. Jag var ju själv med i en mammagrupp och det var ju, jag tror ju mycket på de här självläkande samtalen.
Ja.
Och det var ju, och i den här mammagruppen som jag var med i, där var det ju kvinnor som hade lämnat, som hade ett gott liv, till de som, ja, som jag då, som bodde på kvinnojour. Och jag minns att det var nästan en euforisk känsla att höra någon berätta det jag hade varit med om, för att i regel är det ju väldigt likt alltihopa.
Men det är samma mönster.
Samma mönster.
Mm, mm.
Och den här skulden och skammen. Och att jag inte såg. Och att jag inte gjorde det då. Men det är återigen. Man agerar helt normalt utifrån en onormal situation. Men det tar tid att bli fri från skulden och skammen. Och då är det väldigt nyttigt att prata med likasinnade.
Mm. Och du, nu försöker du också sprida den här kunskapen, så att när det ringer en företagsledare till dig och säger jag har vibbar i magen att det här inte står rätt till, vad skulle du ge för svar då?
Alltså för det första så, alltså magkänslan har ju sällan fel, och jag får ofta den här frågan, hur ställer man frågan till någon att man känner oro? Och då brukar jag säga att det farligaste är ju att krångla till det. Det får liksom inte tappa syftet, utan ställ frågan. Men det allra viktigaste är att om du ställer frågan så måste du vara kvar och vara en modig lyssnare. Du får inte stänga av. Och jag tror att det är därför som folk också är lite rädda för det här med inte blanda sig i. För att de vet inte riktigt vad de ska göra av informationen. Man kanske inte vill lyssna. Så att ställ frågan. Det är inte säkert att, som det här som jag pratade förut, det här att möjliggöra för en förändring. Det är inte säkert att kvinnan där och då är rätt i sin process. Och att hon kan hantera den här frågan om att hon är utsatt. Men jag är helt övertygad om att hon bär den med sig. Och kanske tänker att, ja, men då kanske jag kan prata med henne eller han. Men inte idag.
Nej, men chefen har ändå signalerat att jag har sett.
Ja,
jag har sett
att någonting. De finns där.
Mm, ja. Mm.
Så krångla inte till det.
Nej. En sak jag funderar på. Du gick in och skaffade dig ordentlig träning med kickboxning.
Stämmer.
Hur har det gått med det?
Jo, jag har kämpat på i många år nu. Så att nu har jag sist graderat min sista grad på det bruna bältet. Så att nu är det hård träning för att lyckas klara av mästergraden svart bälte nästa gång. Så vi får se hur det går.
Och då, när vi pratades vid senast, då var det någonting som hette Tyresö Fighters eller Fighter Girls eller något
sånt. Ja, Fighter Girls, precis.
Finns den, är den fortfarande aktiv?
Absolut, ja. Vi har ju bland annat haft lite samarbete med Tyresö Tjejjour här. Där vi både föreläser. Eller jag föreläser och sen så har vi självförsvar och kickboxning. Men och det är också väldigt häftigt att ta del av det där. För att den här första stunden av när vi börjar med träningen så är det lite fnittrigt och lite sådär. Men sen efter en kvart då händer det någonting. Då, liksom, då, är inte, då fokuserar de inte på liksom frisyren eller, utan då är det lite... Så nej, men vi kör.
För det måste ju faktiskt hjälpa många tjejer och kvinnors självkänsla att veta att jag kan försvara mig själv.
Ja, verkligen. Sen vet man ju aldrig hur man reagerar vid ett överfall. Men jag tror att ju mer man tränar, desto mer ökar ju chansen att man, att, man kanske vågar göra ett motstånd. Så, och vi har ju plockat ut väldigt enkla grepp. Det får inte vara för komplicerat. Men det är ju som allt annat. Man måste träna. Upprepa.
Det är ju många som är rädda. Vi har ju idag telefoner. Man kan vara... man kan ha larm där telefonen hela tiden är synlig. Och där man kan larma via sin telefon om något skulle inträffa. Det här med trygghetslarm. Nu får du berätta lite mer om det.
Jag har startat ett samarbete med ett företag som jobbar med just säkerhet och trygghetslarm. Så att idag är det också någonting som jag är ute och pratar om vid mina föreläsningar. För ställer man frågan till nästan vem som helst, allt ifrån en ung tjej till min mamma, eller ja, är du trygg när du är ute och går? Eller går till jobbet. Och då får man alltid, nej, det känns inte helt bra. Så att det här trygghetslarmet nu som vi har. Eller som jag är med också. Och erbjuder. Eller vad man ska säga. Det är ett larm som, det väger bara 55 gram. Och på baksidan av varje larm så finns det ett serienummer som är kopplat till larmcentralen. Så att har jag den här larmet och jag trycker på larmknappen, då ser larmcentralen att det är jag som larmar. Och också vart jag befinner mig någonstans. Sen kan man välja själv på den här larmdosan om man vill att larmpersonalen då pratar högt, för en högtalarfunktion. Vilket också kan vara bra att man avbryter ett överfall exempelvis. Eller att de bara spelar in. Sen finns det två knappar som man själv kan välja. Egna inställningar på den här dosan. Och sen kan man också lägga till. Så att om jag larmar så har jag två stycken anhöriga exempelvis. Vi bestämmer en personlig kod. Så när larmcentralen får mitt larm, så kontaktas också två av mina anhöriga. Och de ringer upp de anhöriga och de får ange den här koden då. Och så får de vetskap om att larmet har utlöst och vart jag är någonstans. Och det, jag har ju då en speciell länk till det här larmet. Och för varje person som ansluter till det här larmet så skänks 50 kronor till Talita. Som är en organisation som jobbar mot trafficking och kvinnor i prostitution. Då.
Det är ju fantastiskt.
Ja, den är jättebra. Verkligen. Och smidig.
Vi har inte nämnt företagets namn. Nej. Men vill man veta mer om det här larmet så kan man ju vända sig till dig.
Stämmer bra.
Och hur får man tag på dig då?
Antingen så kan man mejla till mig. Och då är det varför gar hon inte att outlook.com. Eller så kan man gå in på min Instagram där jag har mitt föreläsningskonto som heter varför går hon inte. Så där kan man också, och där finns det också bilder på larmet.
Och det finns en fantastiskt vacker bild på din handbok. Det är en kvinna som blåser på en maskrosboll. Och den där satt jag tittade på igår. För att det är ju... Man pratar ibland om maskrosbarn som klarar allting.
Just det.
Och de fröna till de maskrosbarna kommer ju faktiskt från kvinnorna. Som har gett den här kraften. Ja.
Fint.
Vi har några minuter kvar, men då ska jag be att få prata om en annan sak. Du vistades någon jul kanske på någon jour någonstans. Mm,
det gjorde vi.
Hur var det?
Alltså blandade känslor. Vi hade ju någonstans, liksom vad ska man säga, att det hade ju blivit normalt liksom att för oss att vara på jouren vid den här tiden. För då hade vi varit, vi bodde där
ganska länge.
Ganska länge. Men jag hade ju inget jobb. Då jag kunde inte jobba för jag hade ju ingen barnomsorg. Och den här stressen att liksom min julklappar. Ja, allt vad som kommer därtill.
Hur ska vi kunna ordna någon jul i vår lilla familj på det här boendet?
Precis, men kvinnojouren anordnar ju Knytis julbord. Så att ja, det blev fint ändå.
Det finns en person här i Tyresö som förra året, 2019, blev utsett till årets hjältinna, eller årets hjälte. Hon heter Kristin Lagersten Lövgren och hon har varje år nu i ända sedan 2015 ordnat julklappsinsamling. Och det är en grupp, en Facebookgrupp som heter Vi gör vad vi kan i Tyresö. Så tittar man på den sidan och det skriver man i ett enda ord, vi gör vad vi kan. Och sen är det ett mellanslag tror jag i och så kommer det Tyresö som ett eget ord. Kristin har startat 2020 års julinsamling och man kan swisha litet bidrag, lite större bidrag. Och då swishar man till 070-452-8080. Nu upprepar jag det en gång till. 070-452-8080. Och jag fick den första feedbacken från Kristin häromdagen att det har redan börjat komma in pengar. Och hon har redan börjat beställa julklappar från olika, på nätet nu i år då. Och sen så kommer Kristin och hennes vänner, att framförallt tror jag hennes syster och mamma, hjälpa henne att slå in de här julklapparna. Och sen så kommer Kristin se till att de kommer dit de ska. Och då har hon också ett särskilt system så att man inte ska kunna hitta de här skyddade boendena. Så att det är ett säkert sätt att distribuera de här julklapparna. Och jag minns förra året när det var ett barn som önskade sig en egen mugg. Det här är inga barn som har några jättestora krav på livet. Mm. Ett år, annat år så var det att få gå på McDonald's.
Mm.
I år så är det en speciell vädjan om vantar. För det är många barn på de olika jourhemmen som fryser om händerna. Så att ni som tycker att ni vill avvara en slant och stödja en god sak, swisha en slant till vi som gör. Vi gör vad vi kan i Tyresö. Och sen tycker jag att jag önskar dig nu all lycka till med dina fortsatta föreläsningar. Och känner ni någon på ert arbete eller i en bekantskapskrets som behöver en spännande föreläsare, så hör av er till Frida. För att det är en föreläsning som man nog aldrig glömmer.
Mm. Ja, tack snälla.
Mm. Ja. Och därmed så ska vi avrunda det här programmet. Nu har jag glömt att fråga dig om önskemusik. Har du någon sån där låt direkt som du skulle vilja höra?
Med tanke på ämnet. Om jag inte minns fel så valde jag Lisa Ekdahl förra gången också. Men jag väljer henne igen. Och en väldigt passande text som heter Hon förtjänar hela himlen.
Den tar vi.
Den tar vi.
Ja, Hon förtjänar hela himlen av Lisa Ekdahl. Och du som har lyssnat på det här programmet, du har nu hört på mig. Jag heter Lena Hjelmerus. Och så har du hört på
Frida Walter.
Ja.
Mm.
Och ha nu en riktigt bra höst. Vi hörs igen. Hej då.
Hej då.
är något man får. Hon är någon man ska förtjäna. Du höll henne aldrig hög. Du låg aldrig nere på knäna. Hon är inte något man har. Inget att förfoga. Du sa att hon var så svår. Men klagar för att det är över. Löftet hon gav var aldrig att vara i ditt våld. Att stå under din kontroll. Löftet hon gav rörde något annat. Men jag antar att det inte längre spelar någon roll. För hon kommer aldrig mera hit. Jag ska försvara henne om jag kan. För hon förtjänar hela himlen. Och en mycket bättre man. Beredd att vara storsint, att förlåta. Vad svarar man på sånt? Ska man skratta, ska man gråta? Du som gjort henne så illa. Ska du kalla henne brottslig nu? Om man någonsin ska förlåta. Är hon inte det? Löftet hon gav var aldrig att följa dina nycker. Att ingå i ditt spel. Löftet hon gav rörde något annat. Så nu kan hon inte klandras. Hon gör inte något fel. Men hon kommer aldrig mer. Jag ska försvara henne om jag kan. För hon förtjänar hela himlen. Hon är mycket bättre man. Du sa att hon var så svår. Är rent och möjlig att förstå. Det kan nog tänkas du har rätt. Mellan er två var det så. Men nu vill du avropa brott. Och nu säger du i raseri att den förräderskan har gått. Jag ser hon har gjort sig fri.